Evangelietexten idag läser vi från Lukas evangeliums tredje kapitel, den 15 och 17 versen och den 21 och den 22 versen i Jesu namn. Folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Men han svarade dem alla: jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoveln i handen för att rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad, öppnade sig himlen och den helige ande kom ner över honom i en duvas skepnad, och en röst hördes från himlen: du är min älskade son, du är min utvalde. Så lyder det heliga evangeliet. Äntligen stod prästen i predikstolen. Så börjar ju Gösta Berlings saga. Äntligen står Jesus beredd att börja sin jordiska offentliga verksamhet efter i stort sett 30 år av tystnad, med undantag av berättelsen om att han i Jerusalems tempel vid 12 års ålder frågar de skriftlärde en hel del saker och stanna kvar när hans föräldrar börjar resa tillbaka till Nasaret. När man skriver biografier, självbiografier eller biografier, så ägnar man ju väldigt stor tid åt barndom och uppväxt och tonårstid och så vidare. Av detta inget om Jesus. Han byggde hus i 30 år, säger Luther, i kyrkor på Stillan. Det är ju sant. Däremot byggde han inte trähus, han byggde stenhus med största sannolikhet, så han var mer murare och byggarbetare med sten, absolut inte med trä, för det fanns knappast några trähus där uppe i Galileen på den tiden. Och nu har han brottats med Gud i 30 år. Och han har ställt tre frågor till Gud från det han började tala med sin fader i bön. Och den första frågan var: vem är jag, Gud? För det andra: vad är det jag ska utföra? Vad ska bli min uppgift? Tre: hur ska jag få kraft att göra det jag ska göra? Det är Jesu tre djupt existentiella frågor under dessa 30 år. Nu börjar tre svar på att arbeta sig fram. Och på grund av det så dras nu Jesus till den stora väckelse som hans kusin, tremänning, fyrmänning Johannes leder nere vid Jordan någonstans. Där Johannes predikar att Guds rike är nära. Och han predikar och förkunnar överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Ett sätt att förbereda sig för det Guds rike som nu strax skulle komma. Och detta är då innebörden i Johannes dop. För den systematiska redans skull så måste vi skilja mellan tre dop: Johannes dop, Jesu dop och vårt dop. De är relaterade till varandra och de är innehållsligt åtskilda från varandra. Johannes dop, dit folket kom i stora skaror för att döpas av honom, det var ett omvändelsedop där man bekände sina synder. Det var vanligt folk och det var sådana som i allmänhetens ögon betraktades som mycket kvalificerade syndare, så de egentligen inte ens var värda att komma dit. Det var tullmännen, det var soldaterna, förmodligen judiska soldater, som hade gått i kejsarens tjänst och därför var mycket försedda med frågetecken. Och det var syndare i största allmänhet och prostituerade. Och dessa bekände nu sin synd, lät döpa sig för att vara beredd på det som sen skulle komma, Guds rike. Så det var en tid av enorm dynamisk förväntan i vissa delar av Israel. Och Jesus bedömer det så att nu har hans tid kommit att framträda som den som Gud har kallat att bli Messias. Nu har Jesu studium av Jesaja bok, av Saltaren, men framförallt Jesaja bok, mognat fram. Och han börjar förstå att texterna om Herrens lidande tjänare handlar om honom. Så vi kan säga att Jesus tar ett väldigt trossteg när han nu beger sig till Johannes och begär att få bli döpt av honom. Och Johannes säger ju i Matteus texten att det är ju du som ska döpa mig och inte jag dig. Och Jesus svarar, detta sker för att all rättfärdighet ska uppfyllas. Och Jesus låter sig döpas. Trots att han inte är en syndare, trots att han inte har någon synd att bekänna. Detta säger andra texter mycket tydligt i evangelierna. Jesus är syndfri. Men han ser nu att hans uppgift är att bli den som har kommit inte för att tjänas utan tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Han börjar se att hans uppgift är att frälsa sitt folk och frälsa alla människor. Och därför låter han sig döpas och identifierar sig med alla de människor som går ner i vattnet. Och många av dem var mycket föraktade, utstötta, utkastade människor. Han identifierar sig med deras synd. Och därmed har vi kommit in på vad som är innebörden i Jesu dop. Han gör detta för att sona allas synder, för att bära allas straff, för att på ett sätt dö allas död och för att därigenom återföra oss till gemenskap med Gud och få ett nytt evigt liv. Men startskottet till denna lidande och lydande tjänst, det sker här när han låter döpa sig av Johannes. Och detta utvecklar Jesus sen i andra texter när han talar om ett dop som ligger framför honom, det är korsdöden. Och när några av hans mest närstående lärjungar, Johannes och Jakob, vill sitta på den högra sidan i härligheten, så frågar han dem, är ni beredd att genomgå det dop som jag genomgår? Att dricka den bägare som jag måste dricka? Och det är på korset som Jesus så att säga fullbordar den gärning som han inleder i och med att han låter döpa sig. Nu koncentrerar sig Lukas inte på dophändelsen utan koncentrerar sig på det som sker efter dopet. När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad. Det koncentrerar sig Lukas på. Jesus stod och bad. Och det är intressant att det lyfts fram väldigt tydligt i Lukas evangeliet att inför de stora avgörande händelserna i Jesu liv, genombrottshändelserna, så ber Jesus väldigt mycket. När han väljer de 12 lärjungarna så heter det att han gick upp på berget för att be, och natten igenom bad han till Gud. När det blev dag samlade han sina lärjungar och bland dem valde han ut de 12. Det här är intressant därför att det visar att Jesus brottades. Jesus hade inte alla svar på allting. Jesus så att säga, visste inte alltid hur han skulle handla och inte handla. Han behövde be för att få klarhet i att han skulle ta A och inte B, C och inte D av den stora grupp lärjungar som omgav honom. Och han slutade ju på korset med att be sin aftonbön från Saltaren. Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Det var den aftonbön. Det var Gud som haver, som Jesus hade lärt sig av Maria. Det var Saltarsalmen 31, första verserna. I alla stora, inför alla stora avgörande frågor ber Jesus. Och då händer det att himlen öppnar sig. Och det är laddat med innehåll på Jesu tid. Därför att Gamla testamentets profeter bad att Gud skulle slita i tu himlen och komma ned till oss. Jesaja 64:1. Det var en intensiv förväntan. Bibelforskarna talar om apokalyptisk förväntan. Och det är rätt intressant att ordet apokalyptisk är idag ett av de ord som används oftast i film och teater och litteraturrecensioner, om ni lusläser UNT. Framförallt filmrecensioner. Det är liksom en apokalyptisk tid vi lever i på något sätt. Det kan hända förskräckliga katastrofer, kan också komma stora räddningar. Och så var det på Jesu tid. Och det man väntade på var att himlen, så att säga, bokstavligt skulle slitas itu och räddaren, Messias, den starke. Och Johannes säger, jag är inte den som är så stark så jag kan åstadkomma det här, säger han ju. Men han säger, den som kommer efter mig ska vara så stark. Och det är Jesus som nu ser att himlen öppnar sig. Och det ger givetvis honom också en stärkt självkänsla. Nu ska det ske. Jag har förstått det rätt. Jag har handlat rätt när jag lät mig döpa. Och den helige ande kom ner över honom i en duvas gestalt. Och det går som en röd tråd i många profetböcker, i den intertestamentala litteraturen från 300 före Kristus, 200 före Kristus och ända fram till Kristi födelse, så talas det om att den helige ande ska uppenbara sig, handla, komma på ett nytt sätt, ska utgjutas. Och i Jesaja 4 talas det om att ande och eld ska komma för att rena Jerusalem från deras synder och upprätta Jerusalem. Och det är detta som Johannes tänker på när han talar om att efter mig kommer den som ska döpa i helig ande och eld och vara mycket bättre än jag, och mycket mer effektiv och mycket mer verkningskraftig. Det är sådana här profetier som nu börjar uppfyllas när den helige ande kom ner över honom i en duvas skepnad. Och därmed fick han svaret på sin fråga, hur ska jag klara av det här, hur ska jag orka med det här? Det var i den helige andes kraft. Han fick en bekräftelse på vad han skulle göra när det blev klart för honom att det var att låta döpa sig med syndare och dela deras dödsvillkor och domsvillkor för att rädda dem. Därmed såg han sin messiasgärning utpekad, sin försoningsgärning. Och nu ser han hur han ska få kraft att göra det han ska göra. Det är den helige ande som betonas mer i Lukas evangeliet än i något annat evangelium. Och som sen blommar ut fullständigt i apostlagärningarna. Och så kommer rösten från himlen. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Det har översatts olika i olika översättningar. Och det är rätt roligt att jämföra den här, vad den gudomliga rösten säger. Ni vet, i 1917 så sa vi, läste vi, i dig har jag funnit behag. Och i folkbibeln så läser vi, du är min son, den älskade, i dig har jag min glädje. På ett sätt är folkbibeln, det ligger närmast vårt sätt att tala och uttrycka oss idag. Gud, fadern är jätteglad över Jesus. Han har öst ut 100% av sin kärlek över Jesus när han har utvalt honom. Han är en son som man kan vara stolt över, om vi nu talar väldigt enkelt. Ingen son som man behöver skämmas för. Han uppfyller allt vad man förväntar sig av en son. Och fadern är fylld av en oerhörd glädje. I dig har jag min glädje. Han är Guds utvalde, det är ju den översättning vi har i Bibel 2000. Och därmed har Jesus fått en bekräftelse på vem han är, vilken hans identitet är. Han är inte bara en from judisk profet. Han är inte bara en helbrägdagörare. Han är inte bara en filosofilärare. Han är Guds son, Messias, som har kommit för att rädda världen. Och det uttrycker ju då Johannes på ett väldigt starkt sätt i 3:16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, på det att var en som tror på honom inte ska förgås utan ska ha evigt liv. Och i den episteltext vi hörde från 1 Johannes 5, Jesus har kommit genom vattnet, dopet, då han invigdes för sin försoningsgärning, och blodet när han fullbordade sin försoningsgärning på korset. Och därmed har vi fått de tre svaren på Jesu grundläggande fråga i denna första berättelse om Jesus när han framträder vid 30-årsåldern, som återges på lite olika sätt i alla fyra evangelierna. Vem är jag? Jag är Guds son. Jag är den utvalde. Jag är den över vilken fadern har öst ut allt vad han har av kärlek. Och vad ska jag göra? Jo, jag ska befria mitt folk, och inte bara mitt folk, alla människor från deras dom och synd. Jag ska rena dem genom mitt liv och min död. Och hur ska jag orka med det? Hur ska jag klara av den uppgiften? Den helige ande vilar över mig i all min verksamhet. Och jag kan sedan ge den helige ande som en gåva åt oss i det kristna dopet, som är ett tredje slags dop, då vi förenas med Jesus Kristus och allt det han har vunnit åt oss, det liv han har vunnit åt oss, den befrielse han har vunnit åt oss, den förlåtelse han har vunnit åt oss, den glädje och frid han har vunnit åt oss. Allt detta förenas vi med och får del i när vi döps och lever i tron på detta. Och därmed så vill jag komma över till vad det här nu innebär för mig, dig och mig idag. Och det innebär för det första att vi får del i detta nya liv, detta förlåtna liv, denna nåd. Vi får del i att Gud inte bara säger om Jesus att du är min son, I dig har jag min glädje. Det är faktiskt så att det säger Gud över varenda en som är döpt till Jesus Kristus och lever i gemenskap och tro på Kristus. Du är min son, min dotter, skulle vi lägga till i vår lite moderna tid. I dig har jag min glädje. Och tänk vad viktigt det är att inte leva på hur andra värderar mig. Att inte söka min identitet och mitt fäste och min upphakningspunkt i hur andra människor ser på mig och berömmer mig eller tycker illa om mig. Utan veta att det är någon som tycker om mig. Nu använder jag ett väldigt svagt uttryck. Någon som älskar mig trots alla mina fel och brister. Därför att nu är jag förenad med det Jesus har gjort för mig. Och nu ser Gud på mig som han ser på Jesus Kristus. Och han säger, i dig har jag min glädje. Det ger dig en självkänsla, det ger dig en helt ny livsinriktning. När detta börjar gå upp för oss och få operativt rum i våra liv. Och vi döps också till en tjänst. Om vi säger att Jesu dop var en slags prästvigning. Så prästvigs vi ju också till att vara präster i det allmänna prästadömet när vi döps. För att leva i Kristi efterföljelse och sprida budskapet om Jesus Kristus. Och här kommer då missionsdagen eller missionstemat in mycket tydligt. Vi är alla invigda till att vara präster och missionärer. Och där i har vi vårt livs största glädje. Och därför så vill jag avsluta predikan med att be den andra kollektbönen. Treenige Gud, som genom den heliga ande bekräftade Jesu uppdrag. Låt också oss höra din röst och ta emot din kallelse. I Jesu namn. Amen. Och därmed har vi kommit till kollekttalet. Om insamlingen till EFS internationella arbete. Och jag vill kort säga någonting om de kyrkor som vi stöder och arbetar tillsammans med. Den indiska kyrkan i Madhya Pradesh, som ju är verksam i ett väldigt kompakt hinduiskt konservativt område med mycket stora restriktioner för dop. De har under det sista året haft en mycket glädjande tillströmning till dop. Flera hundra har blivit döpta. Och det kräver ett visst mod av prästerna att våga döpa och ta in folk i församlingen. Men det har man tagit, det steget. Och dessutom så har flera lutherskt fria församlingar i en annan del av regionen i fjol med 2000 medlemmar anslutit sig till den lutherska kyrkan i Madhya Pradesh. Så det har varit ett stort glädjens år för vår kyrka där ute, den som vi får stödja. Eritreas evangelisk-lutherska kyrka arbetar ju under utomordentligt strikta och stränga villkor. Men man använder det manöverutrymme som man har på maximalt bra sätt. Deras söndagsskola i Asmara är ju ett föredöme för alla söndagsskolor i alla lutherska kyrkor i världen. Upp till 500-700 söndagsskolbarn kommer samman varje söndag. Ungdomsarbetet är mycket kvalitetsartat och samlar också stora skaror. Och dessutom har man rätt att ha en ungdomsgudstjänst varje söndag eftermiddag. Kyrkan är ju full på högmässan på morgon, 500-600. Men den är lika full och då av bara ungdom på eftermiddagen. Och dit kommer då alla de som har fått sina kyrkor stängda av regeringen sedan 2002. Och jag satt med på många sådana gudstjänster 2005. Och det var ju rätt festligt att sitta bland idel tungomålstalande bröder som man liksom fick försöka säga åt att tala lite tystare. För i annat fall så kan det bli tagna vid utgången och få lite kritik. Men alltså det är villkoren under vilka man arbetar. Och man arbetar oerhört troget under svåra omständigheter. Mekanesiskyrkan har ju haft en gränslös tillväxt. På två år 540 000 nya medlemmar. Och samtidigt är ju behovet av präster och evangelister som tar hand om dessa och undervisar dessa enormt, enormt. Man har utarbetat en femårsplan som man antog nu för någon månad sedan. Och enligt den så ska man nå 30 miljoner med evangeliet om Jesus Kristus under de kommande 5 åren. Och 10 miljoner ska bli omvända och komma till i ett personlig relation till Jesus Kristus under de 5 kommande åren. Och man behöver därför 9400 nya präster under dessa 5 år. Och sen evangelister och ja, vi skulle kunna fortsätta, de har räknat upp det. Och det där är inte allt för otroligt om man räknar in alla evangeliska kyrkor och inte bara begränsa sig till Mekanesiskyrkan. Och om man räknar med den ortodoxa kyrkan som nu har en ökande bibelväckelse bland sina präster och diakoner som leds av ortodoxa präster. Som har gjort ungefär den upplevelse som Luther gjorde när han fann att han inte kunde frälsa sig själv genom sin fromhet. Utan enbart på grund av Guds nåd visad i Jesu försoningsstöd och uppståndelse. Det har blivit huvudtemat i 2 nätverks undervisning av ortodoxa präster. Och det har lett till att bland annat i Addis Abeba. Om man förstår amhariska och lyssnar till den närmaste kyrkan till prästseminariet som då ibland kör dag och natt med predikningar och hur de kan få det begriper jag inte. När de firar sitt 15-årsjubileum körde de 21 timmar i sträck med liturgi och predikan. Så det hördes någon kilometer åt alla håll. Och en av kyrkans, Mekanesiskyrkans ledare lyssnade halva natten, han kunde inte sova. Och han sa att det var rena evangeliet som predikades timme efter timme. Alltså inte längre det här att man hela tiden trycker på vad helgonen har gjort och vad Maria har gjort och hur man ska be och hur man ska ge allmoser och hur och så vidare, vad man ska göra. Utan hela tiden på vad Gud har gjort i Jesus Kristus. I Tanzania så växer ju kyrkan lika mycket i stort sett som i Mekanesiskyrkan. Den är väl snart också uppe i 6 miljoner medlemmar. Och där stöder vi bland annat det nyaste, ett prästfru TII-arbete, alltså ett distansstudiearbete för att utbilda prästfruar och evangelistfruar. Och där ingår då förutom teologi, undervisning i hälsa, fattigdomshantering, entreprenörskap, småföretagande, kvinnors roll i samhället. En oerhört väsentlig uppgift. Allt detta får vi vara med att bidra till. Och det ingår i konsekvenserna av vår prästvigning, vår missionsinvigning när vi döptes. Ingår i den kallelse Gud har till varenda en av oss att bidra till detta. Och EFS har inte på decennier haft så många missionärskandidater som idag. Men vi har inga pengar att skicka ut de flesta. Trots detta så har EFS antagit 3 nya par, mycket välkvalificerade ungdomar. Och det kommer nog an på er om dessa kan resa ut eller kommer att stanna i Sverige. Det är mycket enkelt så. Så utmaningen har jag nu gett er. Tack.